Jag heter Olof Hallström, jag jobbar på I-stiftelsen och ska även i år leda det avslutande seminariet eller den avslutande debatten på internetdagarna. Men innan jag drar igång det så skulle jag bara vilja säga för egen del att årets internetdagar har varit de bästa som jag någonsin har bevistat. Och nu låter väl det här lite som att man står här och pratar i egen sak, men om man funderar lite grann över vilka talare som har varit här så är det ett gott betyg nog. Men om vi också pratar om att vi har varit över 600 människor här som har stått i två dagar och lyssnat på bland annat mig och dessutom betalt för det, så är det ett väldigt bra betyg till de här internetdagarna. Internetdagarna i år har tagit upp ämnen som säkerhet, integritet, makt. Vi har till och med haft riksdagspolitiker här. Jag vet inte om vi har några kvar. De diskuterade hur man skulle göra IT till en valfråga, och det enda som var frapperande där, det var att alla var helt överens om att det förmodligen inte går att göra IT till en valfråga. Men vi har också diskuterat annat. Vi har diskuterat TV och framtid. Men om vi backar lite till mer seriösa ämnen, så har vi haft en diskussion om makten över internet. Vi har diskuterat vem ska styra över internet och varför. Är internet någonting som ska låtas vara i fred? Eller ska internet inlämnas i det globala världssamfundet? Vi har under ytan haft diskussioner kring vilket är bäst eller vilket är värst. Kinas gyllene sköld med 30 000 cyberpoliser som hindrar folk från att tycka och tänka på nätet. Eller det lite mer mytomspunna Echelon, som lyssnar och identifierar vem som säger vad. Och det där är väl så att en halvfilosofisk fråga som man faktiskt kan fundera över, för att båda frågorna så det är ju faktiskt reella hot. Men jag tänker inte prata så mycket mer om det, utan det är bara en uppmaning till er att fundera på vilket internet vi vill ha framgent. Och som en guide på den vägen så har vi bjudit hit Linda Bradley från Japan, e-hemsspecialist, om jag får säga så. Du kommer att inleda det här. Sen så har vi som representant för industrin Ingrid Udén Mogensen. Och jag vet inte om vi ska avslöja vilken del av industrin du kommer ifrån, eller om du vill göra det själv sen. Vi har fått Annika Wern som representerar akademin, de lärda och de intellektuella. Vi har Johan Forsberg, och om jag får vara så fräck och säga att du representerar ungdom och framtid. För att jag tror att du är den av oss här som har bäst koppling till vad den yngre generationen gör när de är på nätet och vilka frågor de ställer, eller till och med vilka frågor deras föräldrar ställer angående vilka frågor de ställer. Och sen Niklas Lundblad, du börjar bli ett inventarium. Men för redan för flera år sedan så pratade du om din vision för 2020. Och jag hoppas att du kommer att fortsätta att prata om den för att se om vi börjar närma oss visionen eller om vi avlägsnar oss från den. Och med den här lilla introduktionen så, Linda, går vi till ditt.
Jag tänkte visa några få bilder bara för att egentligen knyta ihop rätt mycket av det som jag ser kommer in över våra trösklar in i våra hem. För internet har tagit klivet över tröskeln. Och jag befinner mig för närvarande i Tokyo, så jag tar mig friheten att göra lite utblickar även i Asien då, vad som händer på området där. Framförallt väldigt roligt att vara med de här två dagarna, tycker jag. Jag kommer avvika lite tidigare för att ta ett nattflyg från Paris. Den här bilden har jag visat tidigare, men jag visar den igen. Och det här var en vision som fanns i slutet av 50-talet när man pratade om det framtida hemmet. Och det här var Disneys då version på det framtida hemmet. Och man byggde upp en fullskalig modell över en hemmiljö. Och där man då visade olika tekniska funktioner som skulle kunna ingå i våra hem. Och listan är lång, men jag kan liksom läsa här nu då, några av de här drömmarna man hade. Och vissa av de här drömmarna blev förstås sanna drömmar nu när vi kan titta tillbaka 50 år senare då. Bland annat så lovade man att man skulle ha högtalartelefoner, man skulle ha central klimat- och värmeanläggning, plaststolar, mikrovågsugn, programmerbara knapptelefoner, elektrisk rakapparat, elektriska tandborstar och isolerade glasväggar, gärna tre glasisolerade. Och där känner vi igen, det har vi ju i våra hem. Men saker som då inte kanske blev sant eller ännu inte har blivit sant var att man skulle ha någon slags atomisk matkonservering, ultraljudsdiskmaskin, det skulle finnas någon slags interntelefonsystem med mikrofoner i taket och då som på något sätt också kunde fånga upp eller man skulle kunna ringa då direkt utan att behöva lyfta på en lur. Och sen skulle man ha ett ventilationssystem som hade olika dofter i olika rum. Och vissa av de här grejerna då känner vi oss inte alls igen oss i. Men något som man då kanske helt missade, och det som vi är gemensamma nämnaren här inne, är ju internet då. För det pratade man inte om när man pratade om framtidens boende. Som en liten rolig grej kan man ju säga att när man rev det här 10 år senare, för då tyckte man att det var omodernt, och då ville man bygga ett nytt Tomorrowland. Men så där stod man någonstans då för 50 år sedan. Och vad står man idag? Jag tycker alltid att det är intressant när man ska prata om det digitala hemmet att först egentligen prata om hem. Och när man frågar människor vad de anser vara ett hem, så visar forskningen att många säger att ja, ett hem, det är ett ställe där man kan landa, där man känner sig trygg och där man känner sig säker och där det är familjärt. Och familjärt till så vida, och det har man bett personer specificera vad de menar med familjärt, och då säger de att de menar ett ställe där jag vet att när jag kommer tillbaka till mitt hem så är det ingen som har förändrat det, utan jag själv styr över mitt hem. Och det är också ställe man gör väldigt, väldigt mycket olika aktiviteter. Men det är också ställe då där man bestämmer själv vad det är man vill göra. Och ett hem är också väldigt individualistiskt. Och då vi i det här sammanhanget har ju börjat prata också om ett hem i form av någon typ av kommunikationssfär. Det vill säga att väldigt mycket av vår vardagskommunikation som centreras kring hemmet. Och om man då plockar in internet i hemmet, vad händer egentligen då, eller vad är det som har hänt? Ja, man kan ju säga att det finns liksom en sida utav det här som handlar mycket om att vi kan jobba på distans. Vi kan ta med oss vårt hem, mot jobb hem till hemmet. Vi kan styra mycket utav det som vi gör kring hemmet, kring någon typ av även internet dimension i det. En annan del pratar inte alls om det här liksom förhållandevis nyttorienterat, utan man pratar om underhållningsfokus och att det är flera kanaler och vi kan sitta i tv-soffan, vi kan ta det lugnt, vi kan slappna av framför våra stora platta skärmar. Och om man istället kontrasterar det här mot vad är det vi kanske pratar om, vissa saker som är mera utav någon typ av traditionell livsstil, inte så stor skillnad egentligen mot det som vi har haft väldigt många år. Vi har tittat på tv och vi fortsätter att titta på tv. Vi kanske har lite mera, vi kan ha någon slags interaktivitet via internet. Vi kanske kan bestämma själva vilka kanaler vi vill välja. Vi finns video on demand. Men sen så har vi då det som är högst upp i bubblan där, och det är det som pratas om lite nya livsstilsmönster. Och där kanske man då ska känneteckna att det finns en hel del som har med nya kommunikationsmönster. Vi möter människor via internet som vi kanske fysiskt inte har träffat innan, men som vi då träffar i olika online communities. Och vad man då kan säga är att kring den här delen som handlar om hem, mera effektiviseringsorientering och mera arbete i hemmet och mera traditionell livsstil. Där har vi en hel del av det här. Säkerhetstjänsterna och betala räkningar på internet, utnyttja internet som någon slags, något sätt att göra vardagen lite enklare. Och likaså då om man då pratar om det här mera underhållsorienterade, men ändå väldigt liksom hyfsat i stort sett det som vi har gjort många år tillbaka, är bara att nu har vi lite mera kanaler, vi har lite mer att välja på, vi kan ha det lite roligare när vi tittar på tv. Men går man över då och tittar på det som kanske mera förändrar våra livsstilar, så är det att vi kan då handla om att vi arbetar ifrån hemmet, och vissa grupper kanske nu med hjälp av internet kan också skapa sin yrkesroll. Och då om man nämner Japan i det här sammanhanget, så kan man säga att till exempel väldigt många kvinnor som fortfarande är inte ute på arbetsmarknaden idag har hittat ett sätt via internet att faktiskt vara yrkesverksamma och sätter upp egna företag utifrån hemmet. Lärande är också någonting som möjliggörs, och det som är ett outforskat område men som jag tror kommer bli ännu större och som man pratar mycket kring är vad kommer internet stödja då i linje med hälsa och äldrevård. Och sedan då det som kanske då också är intressant är ju det som är mer underhållsorienterat men som ändå har med nya livsstilar att göra. Alltså hur kommunicerar vi i framtiden och hur ser vår framtida kommunikation ut utifrån inte bara en hemmiljö men också den mobila. Och där om man pratar om tillbaka till frågan om vi har det internet vi vill ha, så ska man säga att det finns en del fallgropar i utvecklingen. Och det som jag skulle vilja säga är väl till exempel det här då när internet nu finns i vårt vardagsrum. Nyligen så var jag själv ute på Skype och pratade med mina vänner i Sverige, och helt plötsligt så dyker det upp en kille som säger: "Hej Linda, är du också i Tokyo?" Och det där är väl roligt, men det är lite obehagligt i det scenariet då jag glömmer att trycka på fel knapp och helt plötsligt får jag en röst ut i mitt vardagsrum eller mitt sovrum. Och det där ställer liksom frågan på spets lite. Ska man, om man då har internet så nu naturligt in i våra vardagsrum eller i våra sängkamrar, behöver vi också då se till att vi har en stänga av knapp som vi kan slå på eller slå av? Och det har ju gjorts försök i Asien, görs redan försök att begränsa internet. Man pratar om filter för att ta bort sex och porrsajter och även då olämpligt innehåll för barn. Och vi förstår väl också att det finns en viss del av det där ur ett politiskt sätt att även begränsa informationsflödet. Och vad man kan säga är att det handlar nog inte så mycket om att försöka begränsa, eller det tror jag inte alls att det handlar, utan snarare om att försöka på ett personligt nivå fundera över vad är min gränsdragning, vad är mina gränser till det här forumet, när vill jag vara på, när vill jag vara av etc. Och det ser jag som möjlighetssidan, samtidigt som det här forumet eller internet som jag då kallar som ett forum innebär enorma möjligheter, så är det ju också upp till mig som individ att fundera över vad vill jag använda det till. Och internet gör inga gränsdragningar. Det finns inga gränser egentligen mellan varken kön, ålder, handikapp och geografi. Det är sanningar som vi har fått höra, men också sanningar som man kanske också ska ställa sig frågan till. Är det så? Eller är det så att vi i och med den här tekniska utrustningen som vi har i våra hem även där sätter upp vissa gränser? Vem klarar av att använda detta? Något som jag ändå vill säga som sista ord och som är liksom kännetecknar Japan och det som händer där är att det finns en väldig lekfullhet till ny teknik. Man är väldigt nyfiken på vad man kan använda det här till. Och jag efterfrågar lite mer lekfullhet här då, för jag tror att vi skulle kunna vara väldigt innovativa i att hitta nya tjänster. Så lite ta det Japan är duktiga på i form av lekfullhet, men sedan göra någonting riktigt bra utav det utifrån ett svenskt kunnande och vetande kring mänskliga behov och hemmiljöer.
Jag har inget förberett föredrag. Jag skulle mest introducera mig själv bara. Och jag arbetar som informationssäkerhetschef på Electrolux, som är en världsvid koncern med många olika företag. Och vi är huvudsakligen tillverkande. Och det är ju den företagskultur som bär oss. Men det är klart att en sån sak som internet är ju den väg som vi kör för att driva all affär på. Och som också möjliggör utvecklingen av att korta processer, kunna veta när metall ska beställas för att ett kylskåp sålts på ett annat ställe. Och kanske att den makt och beroende som finns av att vi har ett tillförlitligt infrastruktur för informationshantering, den är nog lite större än vi idag egentligen räknar med. Att göra en riskanalys är ju väldigt svårt, för att vi har ju inte själva makt över detta medel. Det finns inget företag som har ett eget nätverk. Och då tror jag vi kommer in lite på den maktfördelning som väl kommer att behövas framöver i samhället. Som jag tror ni har tagit upp igår, mycket av ägarskapet av de kanske trusted zones som nog måste komma in i internetanvändningen framöver. Jag är säker på att ni har tagit upp de här siffrorna med spam, att långt över hälften av alla meddelanden som går på nätet är ju faktiskt meddelanden som bara är skräp. Och smuts och sånt här har man ju inte råd med i längden för det som ska vara en plattform för industriell utveckling och överlevnad. Så det ägarskapet av problemet och ägarskapet av infrastrukturen, det är väl någonting som kommer att spela större och större roll. Och det är ingen enskild industri kan göra någonting åt egentligen, annat än att trycka på politiker för att ta tag i det. Nästa sak som är intressant ur vårt perspektiv, det är ju individen, individens rättigheter. Den som är anställd, den som är en elektronisk medborgare. Var går gränserna däremellan? Du talade om det här elektroniska hemmet där man går in som individ. Var finns min rättighet att vara identifierad och min rättighet att vara oidentifierad? Var finns Konsumentverket för den elektroniska individen? Och det hamnar i samma situation när jag på ett företag arbetar i ett företag, får en elektronisk identitet, får rättigheter, kanske nycklar för att skydda mig men också för att bevisa vad jag har gjort mig skyldig till. Och det här måste ju stämma med vad vi gör i samhället i övrigt och vem äger den frågan. Många företag har väldigt olika policies idag på gällande den frågan. Men en sån sak där de flesta haft en policy att man använder till exempel sin utrustning för arbete. Man får den för att arbeta på. Samtidigt som man kräver att den egna elektroniska världen jag lever i ska skötas på egen utrustning och i egen miljö och med ett eget internetabonnemang. Ja, vad händer då när jag reser? När jag börjar leva ett kraftfullt elektroniskt liv som är privat, det är ju tillåtet att använda telefonen för det telefonliv jag lever privat, men jag är inte beredd att använda det här, jag är inte berättigad till det. Hur ska jag då separera? Någonstans måste vi börja ändra policies och tillåta att man kan accessa sina egna mejlsystem på företagets nätverk och så vidare. Och så blir den här gränsdragningen mellan personlig frihet, personlig rättighet, personlig anonymitet kontra vad företaget då ger mig som individ eller utsätter mig för som individ. Det är frågor som berör. Jag tror jag slutar där om det. Ska jag säga något mer om mig själv som ni önskade?
Vi tar bara och rullar snabbt vidare till dig, Annika.
Direkt. Jag tänkte gå direkt på de här frågorna. Har vi det internet vi vill ha? Och vem jag är, jag heter Annika Wern, jag kommer från SIX, Swedish Institute of Computer Science. Jag tror att jag är här därför att jag är koordinator för Europas största spelforskningsprojekt som heter Integrated Project on Pervasive Gaming. Så jag tänkte bara snabbt berätta vem jag är och varför, vad det här handlar om. Det handlar alltså om spel som inte kör egentligen på skärmar och på datorer utan som har en relation till den omgivning vi befinner oss i och de människor vi möter och vi bygger saker. Det här är från en av våra workshops då. Vi ska köra i 3,5 år, vi har kört i 1 år nu. Så tänkte jag helt enkelt bara gå på de här frågorna. Har vi det internet vi vill ha? Ja, på sätt och vis. I alla fall håller vi på att få det om vi tittar på internetvisionen som den har sett ut klassiskt. Vi börjar få en kvalitetssäkring. När jag jobbade för 3-4 år sedan ute i industrin med ett företag som gjorde stöd för internetbaserade spel, då var kvalitetssäkringen ett stort problem. Det var ett jättestort problem det här med hur fort man fick svar över internet till exempel. Men det här börjar bli bättre. Det börjar komma stödföretag som verkligen ser till att man får den quality of service som man behöver. Vi börjar få mobiliteten. Internet växer ihop med mobiltelefoni. Vi har VLAN, vi har roaming mellan VLAN. Så att internet börjar bli en mobil resurs på ett helt annat sätt än det var för 4-5 år sedan. En bra sak med internet är att grundtekniken är relativt anonym. Det går att vara anonym på nätet, och samtidigt så finns det modeller för end-to-end säkerhet. Vi börjar få åtminstone försök till elektronisk ID, så man kan lägga på den här grundmodellen när det behövs. Och allt det här, det är sånt som vi har varit ute efter i ända sedan internet blev stort för 10 år sedan, och det börjar komma, vi är nästan där. Så att på något sätt, ja, vi är nästan där. Å andra sidan, nej. Och jag skulle vilja hävda att grundproblemet med alla de här sakerna är att internet håller på något sätt att bli för stort. Det håller på att bli ett enormt elektroniskt moln som svävar där, och där alla resurser är precis lika åtkomliga. Vi håller på att drabbas av ett enormt informationsöverflöd. Vi har pratat om spam. Men min e-post bryter ihop alldeles av sig själv utan spam. Jag får så många e-post varje dag att jag hinner inte läsa dem och inte svara på dem. Sårbarheten har vi pratat om. Jag var inne på security-föredragen här nyligen. Och ett problem med att alla använder samma teknik, alla är uppkopplade mot samma nät, är just att vi öppnar oss för attacker. Vi ökar sårbarheten i samhället på alla möjliga olika sätt. Internet är inte starkare än sin svagaste länk. Och den svagaste länken idag, det är rootservrarna. Eller det är det ju inte, för de är väldigt väl skyddade, men i alla fall. Sen har vi spårbarheten och övervakningen som också kommer med detta. Vi kan övervaka internettrafiken. Den loggas på alla möjliga olika sätt. Och vi känner ju alla till de här stora övervakningssystemen. Och samtidigt så, när vi har det här stora, abstrakta, anonyma molnet, så får vi en väldig anonymitet som drabbade mig senast förra veckan. Vi ska åka till Rom i nästa vecka, och då var jag ute och bokade en lägenhet i Rom som min familj ska bo i då. Jag surfade till en turistsajt för Rom och letade reda på en trevlig lägenhetsuthyrare, hittade en lagom dyr lägenhet, köpte den, eller bokade den på internet, betalade, och så fick jag ingen bekräftelse. Och plötsligt så drabbades jag av den här katastrofala frågan. Var det här en fake-site som jag nu har använt mig av? Hur kan jag vara säker på att den som jag bokar den här lägenheten hos faktiskt finns som ett äkta företag? Jag hade bara litat på det sociala nätverk som turistinformationssajten var. Det här är någonting som jag tror alla gör. Jag fick min konfirmation, så jag är lugn nu. Men det här är någonting som drabbar oss alla, för vi vänjer oss vid ett anonymt sätt att umgås på internet. Sen har vi den bristande betalningsviljan. Vi har pratat om piratkopiering, vi pratar om att fildelning, nedladdning av musik. Den ungdomsgenerationen lär sig att såna här resurser är gratis. Vi behöver inte betala för dem. Om man ska studera det här rent spelteoretiskt, så handlar det här om prisoner's dilemma. Varför ska jag betala när så många andra inte behöver betala? Det finns ett jätteintressant exempel på det här när Stephen King skrev en roman för internet. Han gjorde alltså så att han la ut varje kapitel på nätet. Alla kunde läsa det kapitlet. Vem som helst kunde läsa kapitlet. Men han la inte ut nästa kapitel förrän tillräckligt många hade betalat en liten summa pengar för att det skulle betala hans produktion, så att säga. Och det här fungerade första gången när läsekretsen var ganska liten. Men andra gången som Stephen King försökte sig på det här, då växte läsekretsen så stor att det var för många som tyckte att ja, men det är alltid någon annan som betalar. Jag behöver inte betala. Och experimentet fungerade alltså inte andra gången. Så på något sätt, på något plan, håller internet på att bli för anonymt, för stort och för övervakningsbart. Så jag tror att vi vill ha ett annat internet i framtiden. Jag tror att vi vill ha ett internet som handlar om här och nu. Inte om anytime, anywhere, som var det klassiska slagordet från 90-talet. Jag vill ha ett nätverk, jag vill ha ett internet som bryr sig om var jag är och vem jag är och vilka mina kompisar är. Har ni sett bilder från ett LAN-party någon gång? Det är en ganska stor ungdomsrörelse. I Sverige har vi Dreamhack som är världens största LAN-party. Ett LAN-party består i ett förskräcklig massa ungdomar som kommer till en och samma stora hall och pluggar in sig på ett nätverk som har de värsta prestandakrav ni någonsin kan tänka er. Jag skulle tro att det slår de flesta företag representerade i det här rummet. Och så spelar man spel. Och det här är helt bara lokalt uppbyggt av de här personerna som kommer dit och vill göra det här tillsammans. Mer kompisnätverk. Fildelningsnätverken är också kompisnätverk. Och det här är någonting som jag tror en utveckling vi kommer se mer av. Och det är inte en negativ utveckling, utan det är ett komplement till det här som har blivit för stort och för anonymt. Och sen finns det en annan aspekt på det här med pervasive teknik som går ut på att vi går ifrån vyn att vi ska förses med tjänster. Att vi som användare är de där dumma slutanvändarna som knappt kan läsa manualen. Vi ska istället utrustas med verktyg för att bygga vårt eget internet. Tillbaka till bilden av flickan som sitter och bygger sin egen interaktionspryl här. Den är väldigt vacker, eller hur? Det sitter små glittrande saker på toppen här. Och sen ska hon bygga in lite sensorer i den här så att den faktiskt gör något vettigt också. Mer sånt.
Tack. Alltså, med tanke på de ansikten jag ser i publiken så kan jag säga att jag har sällan sett så många handskar kastas under 10 minuter som nu. Så att, kom igen sen. Johan. Nu är det du. Ungdom och framtid.
Ja, jag tänkte väl prata lite fritt utifrån det perspektivet man har när man har 1,2 miljoner unga människor på sajten varje dag. Så det, och jag vill betona att jag tittar då på det här, den här frågan, har vi det internet vi vill ha? Mer utifrån den erfarenheten och det lilla sugrör in i framtiden man kan se via de unga, vad, vart leder det oss? Och summa summarum, har vi det internet vi vill ha, skulle man väl kunna sammanfatta med att vi har det internet vi förtjänar på något sätt. Internet är ju en funktion av det omkringliggande samhället, och idag är vi någon form av mognadsfas kanske, men jag skulle säga lika mycket en uppstartsfas, för vi har väl ur ett historiskt perspektiv bara skrapa på ytan. För oss äldre så handlar internet väldigt mycket om teknik. Och jag skulle hur många har en teknisk bakgrund här inne idag? Min tes stämde ganska bra. för de yngre, för de unga då, så är internet inte alls teknik. Det är klart att man använder tekniken, men det internet handlar om, det är relationer och att umgås och ta del av innehåll på olika sätt. Men självklart lär man sig tekniken. De som är på Lunarstorm har lärt sig HTML-koda till exempel, vilket jag inte kan. Men visst är tekniken viktig, men det är inte det handlar om i grund och botten. Och om man ser ur det perspektivet att internet handlar om relationer istället, så blir ju internet, vilket vi pratade om tidigare idag i ett sammanhang, mer en del av samhället, eller kanske till och med är samhället i mångt och mycket. Och då får man ett lite annat perspektiv på det. Förlåt? Nej, jag visar inga bilder. Men det är någon annan som gör. Det är ganska spännande. En gång lyckades jag hälla en flaska vatten i tangentbordet en sån här gång, och då kom det upp random bilder ur den datorn som inte var min. Det var spännande. Så spännande ska vi ta idag. Det vi kan se är att de unga har ju verkligen tagit klivet ifrån det vi lever i, informationssamhället, till interaktionssamhälle. Och det är otroligt mycket större än vi någonsin kan ana, tror jag. För när man går från information till interaktion, så går man också in i någonting som liknar ett traditionellt familjeliv lite mer. Interaktion innebär ju dialog till exempel. Och det innebär att man kan säga emot. Det har inte gått tidigare. Det har inte gått att säga emot företag eller politiska partier eller vad det nu har varit som har skickat information envägs. Idag så är ju möjligheten att säga emot eller komma med en avvikande åsikt mycket större. Och det är bara en del av den här frågan. Överhuvudtaget är ju det vi ser väl samhällsomvälvande. Vi har pratat om paradigmskifte så länge nu så att vi är trötta på ordet, men det här är ju omvälvande på många sätt. Och frågan om i musikbranschen så får ni bekräftelse på det. Och det är, jag tror det där är bara början. Det vi kan se är att allt som går att digitalisera av tjänster och produkter kommer att digitaliseras. Och nästa bransch som står i tur kanske är mediebolagen. Och jag skulle inte bli förvånad om Skype eller Google är ju förvisso där redan. Det blir ju ett form av tv-bolag. Och vi pratade, eller någon pratar idag också om podcast och sånt där. Och det är klart att det blir rörligt. Och därmed har man helt plötsligt en decentraliserad producentstruktur också. Nu lever vi i en värld då kanske distributionen börjar decentraliseras. Men snart har vi även decentraliserat hela producentskapet. Och då kommer vi se unga eller människor överhuvudtaget som sitter i kåkstäder eller i Kiruna eller var som helst och producerar grejer som är otroligt mycket intressantare än de traditionella mediebolagen kan göra. Alla bolag blir ju också medier på ett eller annat sätt. Alla som har en målgrupp och en relation med sin målgrupp och ett intressant innehåll kommer att börja kommunicera så som ett media. Och flygbolagen kanske blir de som håller i reseformaten. Det kanske inte är packat och klart och den typen av program. Så frågan tycker jag egentligen borde omdefinieras ifrån: har vi det internet vi vill ha till har vi det samhälle vi vill ha? Det blir otroligt mycket jobbigare naturligtvis, men det är ändå det handlar om. Och jag tror att om något år så kanske vi inte pratar om IT-branscher och sånt där heller. Lika lite som vi idag pratar om pappersbranschen när vi diskuterar papperstidningar. Och jag tror att tekniken är idag en förutsättning, precis som pappret och trycksvärtan är en förutsättning för tidningar. Men någon gång går den fasen över i en annan fas så att säga, och det är nog ganska snart. Så har vi det samhälle vi vill ha? Ja, det finns många aspekter på det. Internet kan ju i sina bästa former vara både samhälls- och demokratistärkande. Och det ser vi många exempel på där ens inre på communities och sådär värderas minst lika mycket som ens yttre. Och man kan också uttrycka åsikter, visa upp sidor av sig själv som man annars inte kan. Och det där är väldigt starkt för de som lever i de här miljöerna dagligen, att få den uttrycksmöjligheten. En annan tydlig grej är ju hur stora, vad kan man säga, strömningar, hur stora åsikter kan samlas och spridas via 1000 viskningar? Och hur ska man kunna stå emot det budskapet när 1000 viskningar viskar samma sak? Så som påtryckningsmöjlighet och därmed en del av demokratin, så är ju internet förträffligt i dess bästa former. Vi kan också se hur bild och grafik blir mycket viktigare. Idag kan unga människor kommunicera via bild oerhört snabbt. Man uppväxt med mobilkameror, digitalkameror. På nätet har man någon som besöker ens kryp in, och man har 2-3 sekunder på sig att övertyga den här besökaren om att man är förträfflig på något sätt. Så man blir väldigt snabb i kommunikationen. Och det där är också demokratistärkande. Det kommer vara väldigt svårt att som i Kina försöka stoppa det här. Och jag är övertygad om att min yngsta dotter som är 10 månader, hon kommer nog kunna prata med folk i Kina, Indien, överallt via bildspråk. Så på det sättet tror jag att det vi ser är starkt, och det är positivt och det är bra. Den här interaktionen och dialogen ställer också krav på både oss som samhälle, som medborgare i det här samhället, också företag, politiker och så vidare. Och där tror jag vi har otroligt mycket att lära. Vi måste närma oss den formen av etik, moral och logik som gäller i mer privata sammanhang. För du kommer alltid kunna bli motsagd, antingen av ett flertal, av många, eller av individer. Så transparens och öppenhet kommer bli mycket viktigare. Och det kan man säga är väl kanske ingenting som har präglat affärslivet så mycket genom åren, utan i den traditionella logiken så har man kunnat klara sig väldigt bra ändå. Vad ska vi mer säga? Att delaktighet och medpåverkan blir också en naturlig del. Idag är inte vi så vana att påverka saker och ting, annat än kanske när vi ska välja om vi är en ädelträ eller en borstad aluminium person när vi köper bil. Men annars så påverkar vi inte produkterna så himla mycket. Men de unga idag är väldigt vana vid att påverka produkter. De är väldigt vana vid att via open source och sånt där påverka saker i grunden. Och det kommer de naturligtvis ta med sig och fortsätta att ställa krav på möjligheten. Och hur ska vi då ta tillvara på de här möjligheterna? Jo, till att börja med måste vi sluta tänka teknik, tror jag. Det måste in fler humanister, fler kvinnor, färre tekniker. Självklart behövs tekniker och tekniken i botten, men ser vi det här ur ett samhällsperspektiv, så måste vi naturligtvis ha in den typen av tankar i det här också. Och det måste börja i skola, och det måste börja i utbildningsväsen, och det måste börja hos vuxna. De unga lär sig det här på ett väldigt bra sätt, men vuxenheten och värderingar och den typen av normbildning måste vi hjälpa till med. Och jag tror att vi alla här inne, och alla vi vuxna överhuvudtaget, måste också se till att vara väldigt bra förebilder vad gäller det här vi har pratat om, öppenhet och så vidare. Det förväntas av oss på ett helt annat sätt framöver. Det finns också behov av ansvar som är mer konkret. Och idag kan man säga att om vi tittar på säkerhetsproblem på nätet idag, så tycker jag i alla fall att det är svårt att se vem som har det övergripande ansvaret. Som medborgare idag så tar sig om hand av samhället, riksdag, regering och vilka det nu är, vad jag än är. Men så fort jag knappar in www så är det ingen som har det övergripande ansvaret, som vet hur utbildningsväsendet koordinerar med distribution, med infrastruktur, med företagen på nätet och så vidare. Där finns det mycket kvar att göra. Och som sagt, jag tror slutligen då, så min punkt är egentligen att vi måste sluta tänka teknik, och vi behöver tänka samhälle i mycket större utsträckning. Och därför vill jag plädera, trots att jag inte själv är kvinna, så in med fler kvinnor och humanister. Det var allt.
Tack. Tack.
Nu hör ni mig sannolikt. Jag ska ta och stänga ner lite presentationer här, så jag får lite utrymme och minne. Jag utsåg mig själv diktatoriskt för ett par år sedan till planeringskommitté för internetdagarna år 2020. I den egenskapen så har jag varit i inventarium, som Olof beskrev. Vi får se hur länge det förblir så. Jag tänkte prata lite utifrån också panelens tema naturligtvis, det vi har och det vi vill ha. Vad man kan se om man tittar tillbaka på de gångna internetdagarna, och man kan lära sig om vad jag skulle vilja se på programmet för internetdagen år 2020. Det är rätt uppenbart om man tittar tillbaka, och det tycker jag verkligen ska göra. Gå in och titta på gamla program. Gå in och titta på internetdagarnas gamla program och läs igenom. Det är rätt uppenbart idag att vi har ett flertal problem som inte närmar sig sin lösning så mycket som en konfliktpunkt där någonting bara måste ge efter att hända. Och det tycker jag är rätt spännande. Jag hoppas ju att det ska hända på internetdagen år 2020, men det kan hända tidigare än så. De konfliktpunkter, de utvecklingspunkter vi kan se, det är åtminstone följande. Vi har idag vad man skulle kunna kalla för ett grindvakternas nät. Det finns ett antal kontrollpunkter på nätet som utsätts för allt tyngre belastning av olika särintressen för att föra in ny teknik, för att bygga om teknik, för att anpassa sig till rådande nationella och regionala moraliska normer och regler. Tre exempel. Internetleverantörerna utsätts för påtryckningar från upphovsrättsindustrin för att de ska övervaka internettrafiken och ta bort allt material som är upphovsrättsligt skyddat. Sökmotorer i Kina utsätts för betydande påfrestningar från den kinesiska regimen om vad man får söka efter för det första, och sen också faktiskt så utsätts Yahoo för ett försök att tvinga sökmotorn till att lämna ut e-post som rör en journalist. Yahoo ger efter och lämnar ut e-posten och journalisten döms till 10 års fängelse. Och det tredje är en mjukvaruleverantör, Charmin Network, som gör den kända fildelningsprogramvaran Kazaa, som i australiensisk dom döms inte bara till att bygga om sin programvara så att den ska kunna ha en filterlista över allt upphovsrättsligt material som upphovsrättsindustrin vill inte ska förekomma, utan de döms också, vilket är en rätt intressant påföljd i kriminalhistorien, till att tvinga folk att uppdatera. Tänk om man kunde börja ha det som kriminalpåföljd i största allmänhet, döma olika mjukvaruföretag till att se till att folk uppdaterar. Det skulle vara rätt intressant. Tre grindvakter som utsätts för klar och tydlig påtryckning för att förändra nätet. Det här är en situation som inte går mot jämvikt. Grindvakterna kommer utsättas för allt mer och mer tryck, och där måste vi diskutera vad vi ska göra. Vi har också ett nät i väldigt hög utsträckning utan minne. Ett nät som tappar bort information, ett nät som glömmer vad som har hänt för bara några veckor sedan, sidor som försvinner, ett nät som är väldigt eteriskt. Det där är inte heller en situation som går mot jämvikt. Informationsmängden, den digitala informationsmängden, fördubblas var tredje år, säger ett forskningsprojekt vid Berkeley. Förmodligen så är fördubblingstakten mycket snabbare än så. Ray Kurzweil förutspår att det är var 12:e månad eller eventuellt var 18:e månad som informationsmängderna fördubblas. Det leder till nummer 3. Vi har ett brusigt nät. Ett nät som spretar och brusar inte bara när det gäller e-posten utan även när det gäller att hitta rätt information överhuvudtaget. För många människor som inte är så internetduktiga som ni är så tar det faktiskt för lång tid att leta reda på saker på nätet. Tidens värde är större än informationens värde, så man bryr sig inte om att leta alls. Vi har ett skört nät. Ni ser en liten visualisering där vid sidan av. Nätet är uppbyggt som, påstår man, för ett skalfritt nätverk. Påminner om proteiner, påminner om cancer, påminner om sexuella relationer i high school. Det här nätet är ganska lätt att slå ut. Alberto Barabasi, ungersk matematiker och nätverksteoretiker, visar att om man slår ut 20% av rätt noder, då kan man fullständigt inkapacitera nätet. Nu har kommit ny forskning för bara några veckor sedan som visar att det är möjligt att nätet är mycket mer resilient, mjukt, än ett skalfritt nätverk. Men det återstår att visa. Och vi har fortfarande i väldigt hög utsträckning ett tekniskt nät. Det kommer ni också se om ni går igenom programmen. Lite av poängen med internetdagen när jag diskuterar teknik, inget fel i det. Men jag delar tidigare panelisters synpunkt på nätet som ett kanske essentiellt socialt fenomen. Vad vill jag ha då? Jag vill ha ett splittrat, decentraliserat, spritt nät som inte innehåller några grindvakter överhuvudtaget. Vi går entydigt i den riktningen. Jag skulle vilja ha ett pass på internetdagarna 2020 som handlade om hur nätet kommer att bli ett splittrat, decentraliserat, utspritt nät där det inte fanns några kontrollpunkter. Kontrollpunkternas försvinnande, det passet skulle jag vilja se. Där skulle jag vilja ha de som grundade Ocean Store som skulle föreläsa för mig hur man först kom på lagringsteknik som går ut på att man splittrar filer, sen delar ut dem i redundanta lager över ett kluster av hundratals, tusentals, tiotusentals servrar. Så att det är fullständigt omöjligt att peka ut någon enskild person som innehaver av filen och därför också fullständigt omöjligt att utöva påtryckningar mot någon enskild person. En grindvakt som är upplöst sådär. Jag skulle vilja ha ett nät med historia. Jag skulle inte vilja ha ett nät som kommer ihåg allt, nota bene. Vad vi ska göra är att vi ska konstruera en god digital glömska som gör att vissa sidor förfaller för alltid i glömska medan andra finns kvar. Men jag skulle vilja ha ett nät som skriver sin egen historia. Jag skulle vilja ha fler projekt liknande Kulturarv 3 där vi kan se nätet växa fram. Eller archive.org som Brewster Kahle bedriver. Jag skulle vilja se fler sådana historieskrivande projekt. Nätet skriver sin egen historia. Jag vill ha ett sökbart nät, och jag vill att det ska vara sökbart inte bara för dem som behärskar den boolska algebrans alla skönheter, utan jag skulle vilja att det var sökbart även för till exempel mormor och farmor och andra som inte har någon anledning att lära sig obskyra formler med and och not och massa sådana här konstigheter. Jag vill ha ett mjukt nät. Ett nät som misslyckas mjukt. Det ska inte vara så att jag tappar konnektiviteten när någonting går sönder hos min bredbandsleverantör. Det ska lugnt skifta över till någon annan typ av konnektivitet och se till att jag fortfarande finns kvar i nätets trygga häng. Så vill jag ha ett socialt nät som är integrerat med samhället i stort. Där det är fullständigt självklart att de saker som vi häver ur oss nu är om att nätet också är socialt. Att det inte ens liksom kommer upp på agendan. Utan det ska vara utgångspunkten. De här sessionerna skulle jag gärna se förslag för på internetdagen år 2020. Men det essentiella är förstås detta. Varsågoda.
Nu, frågor till publiken. Eller vill publiken ställa några frågor?
Idag så är Lunarstorm till exempel en sajt. Men det skulle också kunna vara ett fildelningsnätverk till exempel. Och fildelning har vi associerat med copyright-intrång, men det är otroligt mycket mer kraftfullt än så. Och det är en grundteknik som går att använda för att öka robustheten och också öka den sociala interaktionen.
Tack. Någonting som slår mig när jag hör er prata, det är att ni alla pratar om ett segregerat nät eller ett regionalt nät nästan. Olika sorters nät som bildar ett nätverk, alltså någon form av nät. Och det är någonting som jag tänker be er utveckla sen. Men jag har en fråga till dig, Linda. Du pratade om personlig gränsdragning. Du pratade också om internet i vardagsrummet. Och då fick jag en liten flashback. Kompisar, de flesta ur 60-talsgenerationen som för bara några år sedan så var väldigt nöjda av att de hade en laptop. För att det möjliggjorde för dem att jobba hemma på kvällarna. När man gick och lade sig så kunde man ha laptopen i sängen. Och du, Inge, du pratade om e-data, eller sån här jobbdatan och den personliga datan. Och när jag liksom fick era två utsagor ihop så här, så såg jag framför mig hur arbetsmiljöinspektionen skulle göra hembesök för att kontrollera om vi har bra arbetsmiljö i sovrummet. Kommer det gå så långt, tror ni, att uppdelningen mellan en arbetsdator och att fullgöra jobbet i hemmet innebär så att säga att det traditionella samhället med, har vi någon tillsynsmyndighet eller fler jurister här som kan bidra till att utforska det här spåret?
Ja, jag vet inte hur er familjesituation ser ut, men just nu är jag i alla fall ensamstående, eller vad heter det? Min sambo är i Sverige, men vilket gör att jag har ingen som kan dra gränser åt mig, utan jag måste tänka på personlig gränsdragning. Men det är klart att har man någon man bor med så finns det ju någon slags inbyggd gränsdragningsmekanism där i hur mycket man kan arbeta innan man vill gå och lägga sig, till exempel. Men det här med gränsdragningsproblematik, eller vad man nu säger, border management eller något sånt där skulle det kanske kunna heta om man skrev en managementbok om det. Det tror jag är någonting som vi kommer prata mer och mer om. Att vi utifrån ett personligt plan funderar över när vill vi så att säga vara tillgängliga eller när vill vi inte vara tillgängliga. Det är svårt att lägga det kravet på att internet så att säga skulle hjälpa oss på traven där och då bestämma när det nu är det dags att gå och lägga sig, va? Utan det tror jag är någonting vi får jobba med utifrån ett individuellt eller familjeplan.
Jag tror att de flesta av oss har från att applådera att få sin mail i telefonen och vara nåbar jämt börjat hålla emot och inte tycka att det är riktigt så häftigt, utan den dag man inte har så mycket mail i telefonen eller kan gradera ner sitt guldkort på flyget till silverkort, då har man uppnått högre livskvalitet. Och det här tror jag är en värderingsfråga. Det andra är just det med vi vill ha en exklusiv anonymitet och en exklusiv identifiering, och att vi kommer att vilja det mer och mer, veta när vi kan styra det åt det ena eller andra hållet. Har man ett elektroniskt privatliv så vill man inte ha det i loggarna på jobbet, utan vi kommer att kräva att skapa en egen elektronisk sfär som är privat och har rättighet att få göra det. Och då vill vi ju också styra det som du talar om.
Tack, det lät förtroendegivande och i linje med det nätet jag vill ha så småningom. Så mycket kan vi säga. Det här med det så att säga, delade nätet då? Det så att säga, segregerade nätet, är det en realitet? Är det en möjlig utveckling? Vad säger publiken om det? Alla ni tekniker som gör näten.
Ja, jag tycker det att man glömmer bort väldigt mycket med internet i den meningen att nätet på något sätt skapar, man bygger murar för att man av kommersiella skäl. Och därmed så glömmer man även bort sin historia. Det var någon hearing här om DRM. Jag kan alltså inte öppna en musikfil om 10 eller 20 år för att någon har tänkt att den är min fil. Och då famlar man alltså i det i en historieskrivning som inte längre finns efter en lång period. Och då det tycker jag är en enorm bekymmer. Sen så har vi de arkitekturella grejerna. Du berättade om någonting väldigt spännande. Det var just det här om att du vill ha ett internet som både farmor och morbor och morfar kunde liksom använda, och hur man på olika sätt kunde bygga ett internet som inte var så sårbart. Och det har jag tänkt väldigt mycket på. Min fråga är helt enkelt, hur ska vi göra?
Det ryckte din högra hand, Niklas, så att först du och sen tar Johan på ta över.
Ja, gärna. Jo, så här ska vi göra. Nej, det är en bra fråga naturligtvis. Det finns två trender här som jag tror måste skilja från varandra. Den ena är vad som brukar kallas för splinternet, där Clyde Wayne Cruz myntade uttrycket för flera år sedan, där han sa att vi har ett jättestort internet. Problemet med att vi bara har ett nät, det är att alla lagstiftare i hela världen tror att de måste lagstifta om det. Om man bara har ett nät och 20 lagstiftare så kommer det inte bli ett särskilt fritt nät i framtiden. Vad vi kan göra då istället är att vi kan splittra upp till flera delar. Där vi kan lämna kvar vissa nät som anarkistiskt fria, inte styrda av någon. Vi kan lämna kvar andra som höggradigt kommersiella, och helt plötsligt så blir näten som kvarter i en stad. En annan liknelse som man ofta ser är just näten gick från Vilda Västern till att bli det som Vilda Västern är idag, nämligen Los Angeles, San Francisco och ett antal storstäder som har en tydlig arkitektur, och där det finns kvarter man inte ska röra sig i och kvarter där man bör ha med sig sitt platinum credit card om man vill komma in överhuvudtaget. Så där vi kommer att se den typen av uppdelning, tror jag. Den andra riktigt stora frågan, det är förstås om vi vill ha kvar nät där friheten är total, då måste vi börja ge oss på ett antal sådana här projekt som går ut på att bygga om arkitekturen från grunden. Ocean Story bara ett, Publius heter ett annat som går ut på irreversibel publicering. Det kommer bli en revolution inom yttrandefriheten. När man kan publicera ett dokument utan att när det så att säga blir omöjligt att ta ner det sen, därför att du måste ta ner hela nätverket av servrar. Redan idag kan den som vill skoja och leka med lökrouting eller onionrouting ladda ner Tor ifrån Electronic Frontier Foundation sida och installera snabbt och enkelt i sin Firefox, så får man en onion routing effekt som gör att man kan surfa anonymt. Vi måste bygga om delar av nätet i alla fall, ett utav alla dessa splinternets, så att vi har kvar en optimerad, en total frihet i det, tror jag.
Oj, vad många tekniska uttryck det blev där. Nej, men det var... Nej, men jag tror att jag förstår det Niklas säger. Jag tror att jag håller med också. För det är väl ganska tydligt hur vi försöker applicera en traditionell logik på något som inte längre går att applicera en traditionell logik på. Och titta på de största succéerna på nätet, eller överhuvudtaget. Jag tror att det är lätt att tro att det här bara handlar om nätet, men nätet påverkar ju samhället, som vi var inne på tidigare. Jag tror att de största succéerna, oavsett om vi pratar nätet eller inte, på senare tid bygger på en ny form av logik som handlar om decentralisering, och motsatsen är väl egentligen att på ett Mao Zedong-aktigt sätt försöka vända floderna. Det går inte att begränsa dem, utan det är någon form av delta-filosofi som måste appliceras. Och där kan vi se att de flesta framgångsexempel på senare tid har jobbat på det sättet. Och det kan gälla klädmärken som Wii eller open source-lösningar på nätet eller Skype-telefoni eller vad som helst. Det finns massor av exempel där man inte kör den gamla logiken, och det tror jag vi måste ta till oss.
Jag vill bara lägga till att jag tror inte det är vi som ska bygga det här nya decentraliserade nätet, utan det är medlemmarna på Lunarstorm som kommer att göra det. Och de gör det helt efter eget huvud.
Ja. Och Okay.
Det var precis det jag menar med deltalogiken egentligen. Att låt det sippra fram och så får det byggas byar och företeelser där det bäst passar. Det kan vi inte förutspå nu.
Det kan ju bli en kul diskussion där. Vi har ju rört oss över rätt stora områden nu. Jag hade bara några små korta kommentarer. Alltså jag tycker det här med civilisationens utveckling är någonting man ska applådera. Jag tycker farmor och mormor gott kan lära sig lite bolskalger. Alltså. Det är ett hån på något sätt mot mänskligheten att säga att vi ska göra världen så enkel så att man inte behöver ens kunna se skillnaden på och eller. Okej, det var en liten poäng. Den andra poängen var att teknik och samhälle är ju inte två olika grejer som ligger vid sidan om varann. Utan teknik är ju skelettet i samhället, eller köttet i samhället, eller blodådrorna i samhället, eller vad det nu är för någonting. Och de utvecklas tillsammans, de här. Så Niklas ger ju en väldigt fascinerande beskrivning av det samhälle han vill se när han talar om det internet han vill se. Och då är frågan, har du någon som helst förhoppning om att det kommer att bli ett sånt samhälle snedsträck internet inom 15 år? För mig låter det lite som de här Villa Västern-ranchägarna som sa "The prairie must be open." Och så kom jordbrukarna och odlade lite kolrötter och satte upp staket för att hitta de där kreaturen som ranchägarna hade skulle äta upp dem. Och detta är ju lite vår civilisationsutveckling. Vi breder ut oss över nya prärier och sen kommer några andra efter med staket, va? Och sen gäller det att hitta nya prärier. Och det, ja, varandra. Får jag säga en sak till? En kommentar till. Det här med lite realism tycker jag ju att man, även om det inte är roligt, så lite realism bör man ju ändå ha. Vi har en fantastiskt stark kapitalistisk ekonomi i den här världen. Den kommer inte att låta Lunarstorm-pojkarna och flickorna utvecklas särskilt mycket i internet med mindre de tjänar Googles syften och liknande företag. Men det var en, jag hade en poäng till då. Alltså det, bara, samtidigt måste man ju, för att då vara lite mindre realistisk kanske, samtidigt måste man ju ibland lyfta blicken lite och säga, vi lever ju en fantastisk tid av förändringar. Okay. Så din fråga här om arbetsskyddslagstiftningen eller miljölagstiftaren kommer att komma hem och kolla hur många lux det är i sänglampan och så vidare, va? Den, och om det är fem hjul på sängen. Men den frågan är väldigt typisk 1900-tal. Alltså har ni funderat på detta mycket? På 1900-talet finns det någonting otroligt fantastiskt som kallas anställning. Alltså anställning på 1900-talet. På 1800-talet så är man dräng och piga om man är motsvarig till anställning. Annars är man i det här landet en fri bonde. Okej? Okay? Anställningar. Vi ska inte ha anställningar särskilt länge till. Vi ska inte ha arbetsmiljölagstiftare särskilt länge till. Vi ska ha en helt ny värld. Det kanske är en sån öppen prärie. Tack.
Ja, Niklas, svara på alla dem.
Ja, nej, jag tänker bara ta två första. För första så tycker jag att farmor ska lära sig bolskalgebra om hon vill. Det bör vara fritt att göra det. Men det kanske får vara förbehållet utopisterna att tvinga alla lära sig bolskalgebra i någon sorts kulturrevolution där borta i hörnet. Men det andra argumentet, tror jag att det samhälle som jag beskriver när jag beskriver den tekniska infrastrukturen kommer inträffa inom de närmaste 15 åren? Ja, jag tror det finns goda förutsättningar för det i alla fall. Jag tror att det finns goda förutsättningar för att vi kommer röra oss kraftfullt åt det hållet. Det tror jag. Men alla de här dystopierna som målas ut kännetecknas av en enda sak egentligen när det gäller tekniska dystopier, och det är att de bara finns på film. Minority Report, alla de här tekniska dystopierna om hur illa det kommer att bli och att det inte kommer att bli bra och att kapitalismen finns bara på film.
Jag tror inte på några dystopier. Jag bara talar för majoriteten av svenska folket som inte vill vara med i Europa. Alltså de vill inte vara med på ditt internet heller.
Åh jo.
Jag måste ta två kommentarer. För det första så håller jag väldigt mycket med om det här att farmor ska lära sig bolskalgebra. Nej. Jag har en bakgrund som människa-maskin-interaktionsforskare. Och jag blir så ledsen när jag hör begreppet användarvänlighet användas i betydelsen alla våra användare är dumma. Användare är inte dumma. Det är ni som gör dem dumma när ni inte ger dem den information de behöver för att agera intelligent. Så det var den första. Den andra kommentaren jag har, det är att killarna bakom Google, de hade suttit på Lunarstorm för 5 år sedan om de hade varit svenskar.
Jag håller med dig om att vi lever i alltså en helt ny... Jag sköter webb-tv också samtidigt. Så det är också ett exempel på att människor engagerar sig och bygger och skapar nätverk mellan individer. Om ni bläddrar i tidningen så kan ni alltså då titta lite grann. Jag ställer ut också där ute på en VLAN, en alternativ VLAN-teknik då. Och jag brukade säga då att nätverket är människorna, för att liksom bara påstå faktumet att människorna, just det som ni sa här, att Lunarstorm bygger sina egna nätverksstrukturer och liknande då. Och då sen kan man ju så fundera lite grann det där med anställning som du sa, att vi ska ta alltså nästa steg. Och vad innebär då ett nätverks, en nätverkstopologi eller struktur mellan individer? Jo, förmodligen en helt ny ekonomi. Men den här nya ekonomin, den har liksom blivit uppbromsad eller rätt sagt reglerad redan innan den har börjat arbeta. Jag brukar alltså säga att, ju bättre infrastruktur, ju bättre kommunikation. Ju bättre kommunikation, desto bättre logistik. Ju bättre kommunikation och ju bättre logistik, desto bättre överföringar utav människors totala gemensamma kunskapskraft och så vidare, organisation mellan individer. Nästa steg handlar alltså om faktumet att vi kan göra jag vill bara påstå en sak. Ni får säga om ni har rätt, så kommer jag förbi det. Alltså, vi kan alltså börja skapa ett bytessamhälle där man organiserar byten mellan individer. Så att i slutändan så finns det cykelpump mot en rostig spik. Alltså hur man kan skapa helt andra premisser hur vi människor jobbar mot varandra. Och jag tror faktiskt att de här tankarna måste man nog titta. Ni får säga vad ni tycker om det här, vad ni vill alltså. Nu ska jag vara tyst.
Tack. Annika, du nickade så att du får äran att svara.
Ja, alltså bytesekonomi var ju någonting man övergav på stenåldern därför att det var ineffektivt. Det lustiga är att du har alldeles rätt. Med en modern teknik kan det faktiskt bli en effektiv ekonomi av en bytesekonomi igen, och det är klart värt att titta på. Sen om det faktiskt kommer att hända, det får vi väl se.
Nackdelen med det här är väl att det kommer alltid att finnas ett skatteverk någonstans på vägen som vill ha sin del av kakan också. Vare sig vi kör den via internet eller som pengaflöden i fysiska enheter.
Niklas, svarar du?
Okej. Jo, det är ju riktigt. Men trött från att man kan tänka sig lösningar som går ut på att de tar hjulet, ramen och lämnar dig med ringklockan, vilket är en färdig fördelning av skattekvoterna som ser ut idag, så kan man ju tänka sig att den kapitalistiska ekonomin som den finns kvar kommer att fortsätta att finnas kvar i sin pryd, för pengar är oerhört effektiva värdebärare. Och jag tror ju att de kommer att göra det. Jag tror de kommer att finnas kvar i ett hög utsträckning. Jag tror det bevisas av att man till och med använder pengar. Man växlar i Entropia, som heter de stora spelprojekten, så växlar man in till Entropia dollars. Varför gör man det då? Jo, därför att det är effektivare värdebärare. Inte för att man kunde växla in dem till 200 000 kor om man ville ha en bytesekonomi istället. Man väljer de effektiva värdebärarna. Dels på grund av deras metaforiska värde, men också ren skär effektivitet. Så marknaden är en bra grej.
Nu lämnar vi stenåldern och bytesekonomin och närmar oss 2000-talet igen.
Filmerna har ju fel. För att vi går en annan väg i Sverige. Vi blandar teknik och människa. Och när vi får in produkter av teknisk karaktär, av alla de sorter, så måste vi tänka på hur känns det. Ingen pratar om hur det känns. Det beror på vilken teknik som används, så känns det olika. Det påverkar tankar, det påverkar mänsklig utveckling. Det kan vara bra kanske för människor som behöver ha en snabbare utveckling för att de mår väldigt dåligt, men det kan vara väldigt farligt för människor som behöver en annan takt på sin utveckling. Så vi måste koppla tekniken och produkterna, speciellt när vi går in i hem och även yrkesverksamhet, för det är man 8-10-12 timmar om dagen alltså, med hur människor känner och upplever tekniken. För stark el känns på ett sätt, Bluetooth känns på ett annat sätt, 3G på ett tredje sätt, audio i olika former känns på ett fjärde sätt. Alltså, vi måste känna efter det känns och prata om det, för då gör vi stora grejer. Då blir det bra.
Frivillig som svarar på det.
Bara en liten reflektion som jag tror att man kan må bra av att tänka på. Det är vi i Sverige är väldigt duktiga på just den här blandningen av teknik och människor. Allt ifrån Ericsson via nu Skype och Lunarstrom och allt vad det är. Och det kunde vara intressant att höra varför, när man har så professionellt auditorium som man har det här, varför är vi det? För det, jag tycker det är påfallande hur oerhört starka vi är faktiskt i den nischen. Och hur viktigt det kommer vara och vilka exportmöjligheter det kan ge.
Efter att ha lyssnat på en av föredragshållarna så kunde man ju få tanken att internet rent tekniskt skulle bli en commodity. Och sen ovanpå det skulle vi fortsätta bygga intressanta nätverk mellan människor. Men kommer vi också ha ett samspel mellan det sociala nätverket och tekniken som kommer att fortsätta? Eller blir internetteknik bara en commodity och sen bygger vi andra typer av teknik ovanpå det och slutar ha en sorts interaktion mellan de här två sidorna?
Jag tror att det teknikfokus vi har kanske övergår i någonting annat. Sen kommer det ju ny teknik ovanpå det, men jag tror att om vi tittar på samhällets fokus kring infrastruktur till exempel, så när den väl är utbyggd så kanske de stora politiska frågorna rör mer innehåll och användandet av infrastrukturen än infrastrukturen i sig. Och därmed går man i viss mån ifrån tekniken till användandet.
En kort kommentar. Det är fullt möjligt att vi har fel egentligen. Att när vi säger att ett tekniskt nät ska bli ett socialt nät, vi måste prata mer om användning av nätet och sånt där. Det är fullt möjligt att den tekniska utvecklingen tvärtom kommer fortsätta i så rasande takt att vi ständigt kommer behöva diskutera ny teknik relativt samhälleliga frågor, att aldrig kommer att förvandlas till en commodity. Och det vore ju en intressant utveckling, för det antyder ju en utvecklingshastighet i den tekniska utvecklingen som gör att vi aldrig hinner förvandla internet till en råvara. Det blir aldrig en råvara, utan det förblir ständigt ett fenomen framför våra ansikten som aldrig sjunker in i bakgrunden. Jag skulle välkomna det.
Ja, sen så tror jag också att användningen driver teknikutvecklingen. Men det är ju min bakgrund som spelforskare då som gör att jag säger det. Därför att de intensiva spelanvändarna har ställt krav på tekniken som har utvecklat tekniken, och idag är ju det centrala begreppet om vi tittar på internetspel ping, nämligen hastigheten det tar för ett meddelande att gå fram och tillbaka till servern, och det är alltså ett väletablerat begrepp som alla begriper och som man strävar efter att få så låg som möjligt. Och i och med det här, så den här teknikmedvetenheten som finns i de extrema användargrupperna, så kommer användningen också att driva tekniken.
På det spåret, användning och makt och sådär, Ingrid, du pratade lite om ett beroendeförhållande och ett beroendeförhållande till en makt som ni inte kunde påverka. Och så, vilken makt är det egentligen du syftar på då?
Ja, då menar väl jag huvudsakligen infrastrukturen och också tjänstekvalitet och tillit. Också internationellt. Det finns ju alltid en knepighet med internationellt, och nu blir jag så där tråkig då. Nu är det inte en massa roliga spel och sånt, utan nu handlar det om betalningar och transaktioner och så som ska gå över världen. Och till exempel persondatainformation som ska kunna hanteras i en global organisation över nationella gränser och olika lagutrymmen, och samtidigt mellan olika bolag som är olika juridiska enheter, och det ställer till en oerhörd knepighet. Och då har vi ju en infrastruktur som bär det här och som ger oss den möjligheten, som inte har den strukturen eller den kapaciteten eller ens att kunna nå något ställe där man kan styra och beställa den typen av kontroll eller tjänster eller kapacitet. Och det var någon som förut tog upp det här med att det kommer en lagstiftning. Skatteverket vill nu ha sitt. Det var ett försök av EU att få in digitala signaturer som krav på företag som skickar fakturor mellan varann, för att naturligtvis kunna beskatta rätt person i slutändan som har fått betalt. Men det var inte moget för det. Det var alltså ett EU-direktiv som alla satt igång och skriva, ja, policies och regelverk och sätt att försöka bemöta det. Men det
blev för komplicerat så att egentligen industrin i Tyskland sa glöm det. Så det har ju inte kommit vidare och blivit än ett direktiv som har gått i kraft. Så att någonstans så behövs det finnas en infrastruktur och en också en kunskap tror jag hos användarna och den här drivet hos de som ska utnyttja och som bygger sina B2P-portaler och som säljer tjänster eller utvecklar tjänster på nätet som står i paritet i att kunna motsvara kraven på kontroll. De går inte att införa utan att det finns också. Och då måste det bli en samverkan, just att det är ett samhälle som speglas och formas i samklang då med internet.
Fråga till de andra i panelen då, medan jag går bort till Bosse där borta. Har ni någon uppfattning om vilken eller vem den här makten är? EU dög tydligen inte. Är det FN eller är det någonting annat? Är NISA kanske?
Det är inte en makt, det borde vara flera. Precis som det borde vara flera infrastruktur och flera nät. Så svaret blir naturligtvis att om du bara har, om du uppfattar det som ett nät, en infrastruktur, då kommer du ha en enorm konkurrens om vem som ska ha makten med stort M, och då kommer du att reglera sönder det föremål för makten som du målar ut. Vad du behöver istället är naturligtvis en mångfald av nät, och därför också en mångfald av anpassade maktnivåer som följer någon sorts subsidiaritetsprincip. Den som är närmast det reglerade föremålet och som effektivast kan fatta beslut om det är också den som ska ha makten. Inte något däröver.
Det roliga i den beskrivningen är att den passar väldigt väl in på hur jag har fått internet beskrivet för mig. Att det är väldigt många, främst tekniker, men också en och annan så att säga, organisation som tillsammans bygger upp vårt internet med små, små länkar. Och så att säga, mångfalden av alla de här teknikerna och entusiasterna, troende, ursäkta, nördar med hästsvans och skinnväst och allt vad det är för någonting. Det är alltså ni som är den här makten som håller ihop hela härligheten. Är det så enkelt så att egentligen har vi bara haft någon form av rundgångsresonemang här idag? Men med det, Bosse, så får du fråga istället.
Kommentar, alltså din beskrivning stämmer väl även med det som är på gång nu, det vill säga att de olika nationerna tar makten över varsin del av nätet. PTS i Sverige till exempel då. Men jag hade en helt annan fundering, för när jag pratat, alltså ett sätt att se på internet, det är ju som att se det som ett stort hav. Och där blandas vi alla då. Och så säger ni, ja men det måste finnas insjöar också, eller vi måste ha delar av nätet som är mer begränsade. Och det fick mig att fundera, tänka på en liten, bara en lite rolig tror jag, tanke. Nämligen, alltså jag har alltid trott att det var så att det var väldigt viktigt med små sjöar. Eftersom i Darwins utvecklingslära så finns det en idé om att det är bara så innovationer kan överleva och vi får liksom stor variation och rikedom. Och det kan man se också. I havet, det finns lika många arter i insjöarna som i havet. Och havet är väldigt mycket större än de totala insjöarna på den här jorden. Så det verkar som det stämmer det. Men sen hörde jag på TV igår, nu lyssnar vi ju rätt så mycket på om den här fågelinfluensan. Där sa de att när det gäller virusar så är det så att om vi vill ha nya arter, det vill vi inte. Men om det ska bli nya arter av virusen så ska de snabbt gå i snabb omlopp hela tiden. Om de får liksom vandra mellan en massa olika fåglar och in i människor och ut och så vidare, då muterar de och så kan vi få en sån här fantastisk pandemi då som kommer att ställa till det lite för oss. Och då tänkte jag, det kanske är modellen för framtidens internet. Och då ska vi ha ett sånt där stort hav, så är det liksom en väldig massa fildelning på det havet som liksom hela tiden pågår. Så kommer det att mutera idéer. Om man lägger ihop det med en observation som Stefan Fölster gjorde i morse, med att idag så finns det 6 miljoner forskare i världen. Världsbanken gör en prognos om att om 30 år så finns det 42 miljoner forskare i världen. Nu kan man säga, ja, de betyder väl inte så mycket. Men om man nu tänker sig att det är de här forskarna då som håller på och muterar idéer och rätt mycket står för teknikutvecklingen. För det är sådana forskare man räknar också. Det är ju inte... Det, blir man inte lite nervös då? Alltså, hur fort kan det gå så att säga? Vad kommer att hända där om 30 år? Alltså, jag tror inte att man oroar sig så mycket om man har med sig laptopen i sängen då. Men det, ja.
Spel online är en bransch i tillväxt om jag förstått det rätt.
Eftersom jag håller på med det här VESI som vi har pratat om lite idag, eller igår, så när Bosse säger det här med sjöar på internet, så ska vi komma ihåg att det finns ju väldigt många och ett stigande antal språk- och kulturkretsar som förenas på internet. Vi begriper bara den som är på svenska, engelska, lite franska. Men de flesta av oss strandar ju om vi skulle söka på en databas i Finland, för vi begriper inte flasklock. Men vad jag skulle vilja ha att svara på Niklas fråga är, det är alltså då allt flera kulturkretsar invävda på internet så att de kan använda tekniken. Jag läste i våras att för första gången har man fått Kiswahili standardiserat, så det går att sätta på tangentbord och skärm och därmed kunna börja bygga databaser för som är användbara för alla folken i Östafrika som talar Kiswahili. Det är klart att om man ska landa fisk på Zanzibar, så det kanske mest relevanta informationen är väl fiskpriserna uppåt kusten, vad man ska köra in med sin, om det är tunafisk eller vad man har i lasten. Det är inte säkert att det ska vara så hemskt sofistikerade tjänster till början med, kanske mobiltelefoni som man kan ringa, det är väl det allra första, det brukar sidan inte glömma att påminna om, att det kanske inte ska börja den mest sofistikerade ändan. Men jag gissar att sen behöver vi då folk som liksom KTH ute i Laos och bygger bredband på bystan långt bort i stan, och vi behöver kanske folk som gör terminaler som liksom tål lite tropiker och en annan termit och lite sådana där saker som går att använda och som har ett tangentbord och som talar det lokala språket. Jorden har väl, vad är det, 6000 språk, alla har inte alfabet, men det är många fler som skulle behöva alfabet och kunna komma på internet. Vi kommer inte begripa ett flasklock av det här, men vi kanske kan hjälpa dem på traven som högteknologer, teknologer själva. Men jag tycker det är viktigt att vi inte bara är egoistiska i våra perspektiv, utan vi också är lite altruistiska i Vesis anda. Vi ska snacka om det här i Tunis om en månad.
Så, tiden börjar dra ut. Är det någon i panelen som vill svara på det? Ja, Niklas?
Ett kort svar bara. Jag läste precis igår ut Ray Kurzweils nya bok The Singularity is Near, som svarar på frågan om vad som händer inom de närmaste 30 åren. Den säger att hela den biologiska livssfären på jorden kommer att ersättas av en teknisk, nanoteknisk baserad som kan bygga om sig själv och lite sådär. Men vi behöver inte vara särskilt rädda, därför att vi kommer bli kvar som ett världsarv. Lite grann som någon gammal skog någonstans, så kommer vi kolbaserade varelser att bevaras för framtiden. För man kunna se hur otroligt ineffektiv evolutionen var när den var kolbaserad.
Jag skulle vilja slå ett slag för kulturen också. Det du pratar om är ju kultur, och det är därför underhållning, musik och så vidare är så oerhört stort idag. För då hittar man de där bryggorna. Och om vi tidigare pratat om kvinnor och humanister, så tror jag att kulturen är också en av nycklarna.
Så, då tycker jag att vi ger panelen en sista gemensam stor applåd.